Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd, säsongen 22-23 är officiellt igång, i alla fall för vår del. Välkomna hit skulle jag säga, men jag sitter ju hemma hos mig själv idag med tanke på att jag fortfarande har semester. Makoto, du finns inne i studion och Frida, du finns som vanligt i London. Jag säger i alla fall välkomna hit, det får bli någon slags metafor för att vi samlas digitalt här.
Vi tackar så mycket, virtuellt då, i sånt fall.
Ja. Vi har en otroligt oviss säsong framför oss. Jag har slitit med mitt tabelltips under de senaste dagarna. Vi ska gå igenom alla lag i bokstavsordning, tänkte jag. För att inte någon ska liksom känna att men nu tar vi bara de här viktiga lagen. Vi kör det i bokstavsordning. Det är det mest rättvisa. Och så ska vi se vad vi kommer fram till genom att göra det. Vissa har blivit bättre, vissa kanske har blivit sämre. Vi har några frågetecken, vi har några nykomlingar och så vidare. Hur har det gått för er, ert tabelltipsande så här långt?
Jag ångrade ju mig i samma sekund som jag skickade in mitt till Premier League-bibeln. Det görs ju ganska tidigt på säsongen och de klubbarna som jag hade störst problem med var Chelsea och Arsenal. Och i slutändan så valde jag i det tipset att sätta Chelsea över Arsenal, men nu har jag ångrat mig. Nu vill jag ha Arsenal över Chelsea, men det visar väl också, precis som du är inne på där, hur svårt det är att tippa den här säsongen. Det är så det känns på förhand i alla fall.
Det var ju framförallt fyra lag, tycker jag. Arsenal och Chelsea hade jag jätteproblem med själv, men också United, Tottenham. Alltså kampen om de där två Champions League-platserna, och tänka att det är två av de där lagen som inte kommer att nå sitt mål och ta en Champions League-plats. Det var inte helt lätt att försöka navigera där. Det känns som att man har, oavsett vem man lägger på sjätteplatsen, så har man tippat dem för lågt.
Ja, men verkligen. Och det, med tanke på att det har hänt så mycket i fler av de här lagen. Det har varit stökigt i Chelsea. Annars hade ju de kanske känt som laget redo att ta ett kliv till nu efter en säsong med Tuchel. Man kanske har fått lite mer ordning. Lukaku är borta, som jag lite av ett sänke förra säsongen. Å andra sidan så har det hänt ganska mycket där. Det har stökats runt, det har försvunnit en del spelare. Det är väldigt oklart egentligen vad som händer med Chelsea. Men vi kommer till dem. Ska vi dra igång hela genomgången av alla lag på en gång? Eller
är
något annat ni känner inför... säsongen,
det är ju du som det är du som bryter semesterns psyk, så det är du som får avgöra hur lång tid du vill lägga på det här.
Ja,
hur effektiva vi ska vara.
Precis. Ja, men då gör vi så. Då börjar vi helt enkelt med Arsenal, som kommer först då i bokstavsordningen. Där har det hänt grejer. Arteta har värvat, det har släppts en del spelare. Framförallt skulle jag vilja hävda har Gabriel Jesus köpts in då från Manchester City. Det blir ju oerhört spännande att se vad Arteta kan göra med honom. Det är ju spelare han känner väldigt väl, såklart. Och också en spelartyp som det känns som att Arsenal saknade förra säsongen.
Ja, många portugisisktalande inslag får man ju säga. Det kan ju möjligtvis bli en startelva.
Många Gabriel.
Ja, precis. Gabriel. Mm. Man kan bli en startelva med tre Gabriel där i backlinje och i anfallslinje. Vi får väl säga om det sker. Men det känns ju ganska troligt faktiskt. Men den värvningen som jag ändå hoppade till mest av, eller där jag kände att det här är verkligen en sån spelare som Arsenal kommer få otroligt stor nytta av, det var ju faktiskt Zinchenko. Och kan tycka att han faktiskt är ganska underskattad. Han har ju varit jättenyttig för Guardiola under alla de här åren och har ju liksom placerat som både central mittfältare men framförallt då som vänsterback och alltid gjort det gediget. Han var väl lite, det blev lite för mycket där i Champions League-finalen, vad blir det, mot Chelsea va? Då han, ja, då han fick en liten, det var väl Guardiola som hade klurat ut att han skulle ge honom en liten speciell roll i den matchen och det kanske inte blev så där jättelyckat, men jag tycker att det visar ändå den här värvningen av Zinchenko att Arteta vill ha väldigt flexibla, alltså mångsidiga spelare som han kan använda på många olika positioner, och i och med Zinchenko nu så har de ju faktiskt fyllt just det här behovet av att de behöver en vänsterback då, eftersom att Tenny är inte helt pålitlig sett i hans skador. Och sen så har man då en spelare som också kan spela som central mittfältare. Så att, och så ja, givetvis då Gabriel Jesus då, som är den ja, men absoluta ja, men diamanten eller vad man säger under det här transferfönstret. Så att jag tycker ändå att Arsenal har verkligen visat att de har satsat pengar nu, men problemet är väl att de måste få utdelning för det nu också. Man kan inte missa Champions League för, vad blir det, 7:e året i rad.
Ja, de har haft en tydlighet vi inte har sett i Arsenal på transferfönster på väldigt länge, tycker jag, med att det verkar verkligen finnas en tanke och någonting bakom varje värvning de gör. Och det är inte alltid de mest väntade värvningarna. När Fabio Vieira kom in så var det ju ingen som hade väntat att han skulle dyka upp från ingenstans till från Porto då, som kommer in och förstärker och breddar offensiva mittfältet. Men också att de är ju inte heller klara än, eftersom att man ändå tittar på ett ytteralternativ. Då kanske snarare ett backup-alternativ till de som finns tillgängliga. Men likväl att man tittar på marknaden för att se om det finns någonting där. Jag håller med att Arsenal ser väldigt spännande ut. Och jag håller också helt med om att Zinchenko-värvningen kan visa sig vara ett genidrag sett till kvaliteten han har och de positioner han täcker.
Det enda man känner egentligen alltså med Arsenal och med Arteta framförallt, det är väl det här med att han hade lite problem förra säsongen, eller har haft problem under sin tid där att hitta en sorts plan B. Alltså deras plan A har alltid varit alltså väldigt bra. När den har fungerat fullt ut så har det ju sett fantastiskt ut som ja, där man i många matcher mot de större klubbarna också, alltså inklusive då den här matchen mot Man City på nyårsdagen. Men så där tror jag det är väl det som är nyckeln egentligen, att när det kör fast så måste Arteta hitta ett sätt att komma runt det, och det har man inte gjort än så länge, men lyckas han med det också då ska ju Arsenal definitivt blanda sig där bland Champions League-platserna.
Ja, det ska de definitivt. De skulle ju tagit den där fjärde platsen förra säsongen. Den schabblade man ju faktiskt bort på helt egen hand sista omgångarna. Det hade ju ett ganska rejält försprång att ta den platsen och den positionen. Men de är som sagt, de är inte de enda som har förstärkt inför den här. Vi får se vart det landar. Jag har dem också topp 4 just nu i mitt förhandstips faktiskt. Vi går vidare då till Aston Villa. Tvåa på listan, ett lag som började förstärka redan i vintras rejält, till och med redan i höstas får man säga, när man tog in Steven Gerrard. Sen har Philippe Coutinho klivit in och en hel hög med spelare har värvats, framförallt från Spanien, Makoto. Vi har ganska höga förhoppningar på det här Aston Villa. De har ju lagt ribban rätt högt med sin höga svansföring. Fan vad du blandar metaforer som ingen annan. Men känslan i alla fall att Aston Villa har ganska mycket att bevisa den här säsongen.
Alltså framförallt har ju Villas ägare lagt ett enormt tryck på Steven Gerrard. Alltså han måste ju få till det här nu. Han har ju faktiskt en trupp som... Ja, men många av hans konkurrenter bara kan drömma om egentligen. Alltså där man ändå kan smälla iväg. Vad var det till slut på Diego Carlos? Det var väl 330 miljoner kronor eller någonting sånt. Alltså det är ändå ganska...
Något i den stilen var det.
Ja, det är en ganska rejäl summa ändå. Sen var det ju en också ett statement det här att Kamara, att han väljer att gå till Aston Villa på fri transfer. Jag tror inte att, eller det hade inte hänt för x antal år sedan att en spelare av hans kaliber kanske hade valt att flytta till Midlands. Så att det visar ju verkligen att Aston Villa är en klubb som aspirerar på att verkligen ta det där klivet nu. Och ja, det hänger ju på Gerrard. Det är lite grann kanske i så här. Om man tänker på Mikel Arteta och de problemen han hade under förra säsongen, så i Aston Villas fall så är det kanske mer att man ibland blir lite för förutsägbara. Och vi såg ju att Coutinho, som inledde så himla starkt, till slut hade motståndarna på något sätt men de hade liksom klurat ut vad som skulle ske när Coutinho var på plan, och då var det bara att stänga ner honom. Så att det gäller nog för Gerard att hitta, återigen precis som i Artetas fall, hitta fler sätt att vinna på. Men det råder ingen tvekan om att materialet finns där, och ja, med det kommer ju som sagt förväntningarna också.
Alltså, två svenskar ju... i truppen.
Alltså Aston Villa personifierar ju på något sätt Premier League statusförändring på att man kan handla på hyllor i de andra europeiska ligorna som man inte kunde förut som mittenlag. Alltså Diego Carlos pratade ju om till de största klubbarna i världen för något år sedan. Sen absolut, Jules Koundé spacerade om honom i rangordningen i Sevilla sett till vem som var kanske dyrast och mest intressant, men det är fortfarande en fantastiskt duktig mittback. Håller med om att Kamara-övergången är anmärkningsvärd också. Och det är som sagt, det är bara upp till bevis nu, att nu måste det rendera i en väldigt bra sportlig prestation. Det gjorde det inte i fjol när vi också pratade väldigt mycket om Aston Villa. Och sen ska det bli kul att följa svenskkolonin. Måste vara att den framförallt kanske kommer att spendera tid på att avbyta bänken nu när Ludvig Olsson kommit in också.
Ja, det känns så. Robin Olsen är ju ganska tydligt andra målvakt, och Ludvig Augustinsson ganska tydligt andra val på sin position också, får man säga.
Kan ju tillägga också att Gerard, att han har ryckt kaptensbindeln från Tyron Minks. Så att nu är det ju McInn, är det väl, som har den nu. Det är ju också lite statement, får man ju säga.
Ja, det är det. Och det är väl kanske, det är väl Minks och Diego Carlos som ska vara mittbacksparet där. Men det finns ju andra duktiga backar i den där truppen.
Det är helt otänkbart att Esri Konsa går före Minks.
Nej, jag tänkte precis säga att det är nog inte helt omöjligt. Också Konsa var ju inte lika bra förra säsongen som han var säsongen innan dess. Men nej, jag tror inte heller att det är helt fast hugget vem det är som kommer att starta där i den backlinjen.
Mm. Och peta Tyron Minks, det är verkligen ett statement från en tränare. För han har varit det lagets liksom...
ledare.
Ja, själ och hjärta på något sätt de senaste säsongerna. Verkligen, och varit fantastiskt viktig. Ja, upp till bevis för Aston Villa efter sina investeringar och sin höga svansföring. Bournemouth, nykomling, tillbaks då. Ett av jojo-lagen vi har vant oss vid, studsar lite fram och tillbaks. Åkte ut med Eddie Howe, han finns nu i Newcastle, och nu är man tillbaka med, ja vadå, vad ska man ha för förväntningar på det här Bournemouth egentligen? De spenderade många säsonger i Premier League, men undrar jag om det inte blir ett ganska tillfälligt besök den här gången.
Ja, alltså nu kom det ju uppgifter här idag, var det väl till och med, att Scott Parker inte är riktigt nöjd med Bournemouths transferfönster, så man vet inte hur mycket det gnisslas där egentligen bakom kulisserna. Mm. Och det, hela anledningen till att han lämnade Fulham och tog över just Bournemouth, det var ju just för att han ville ha ett bättre material att jobba med, och tyckte att han fick det där nere på sydkusten. Och sen så hade de ju en liten märklig period där i Championship där de liksom haltade över mållinjen på något sätt. Alltså de värvade ju otroligt friskt där under januari och plockade in jättemånga i ögonfallande spelare. Bland annat Kiefer Moore, och tog väl dessutom in vår gode vän Todd Cantwell där också på lån. Så att det var ju verkligen uppseendeväckande då, det fönstret de gjorde där. Men nu vet man alltså inte riktigt hur stämningen är i klubben där mellan Park och ledningen. Men ja, alltså, han gjorde det ju bra förra säsongen, och det var väl egentligen Lloyd Kelly där som tilldelades kaptensbindeln, som var en av de spelarna som verkligen höjde sig under Parker. Och sen så den spelaren som ni gillade att ge er på senast förra säsongen, Dominic Solanke, som ju landade på 29 ligamål och 7 assist. Och där var det ju lite speciellt, för att just Eddie Howe, han använde ju gärna Solanke som 10, medan Parker då tyckte att att han skulle vara en lite renare målskytt och ligga ännu lite längre fram. Så att det blir väl intressant att se hur de kommer att klara sig här, men jag var nog lite för optimistisk ändå när jag tror att jag tippade att Bournemouth skulle klara sig utav de här tre nykomlingarna nu. Och med tanke på vilket fönster Nottingham Forest har gjort nu de senaste veckorna, som visserligen andas ganska mycket Fulham för x antal år sedan, när de också gjorde en liknande satsning, så är jag inte lika säker nu på att Bournemouth verkligen kommer att hänga kvar.
Alltså det är ju lite oroväckande lite de har plockat in egentligen. Sen så här, Solanke är lite, han var ju fantastisk i Championship, nu blir det lite mer så här upp till bevis i en Premier League-miljö, och det skulle bli väldigt spännande att se. Om man tittar på en annan nykomling, så Mitrovic har ju haft lite det här problemet tidigare också, att han inte lyckas kasta in mål på skoj som han har gjort i Championship-sammanhang väl när han varit uppe i Premier League. Får se hur det går för Solanke.
Ivan Toney är ett annat exempel ju faktiskt, på en spelare som var långt ifrån att göra lika många mål i Premier League som han gjorde i Championship.
Men med det sagt så lyckades ju ändå Ivan Toney, får man ju säga, på att han faktiskt var tongivande och nyttig även i Premier League sammanhang. Så att det...
Darren Bent var ju en sång en gång i tiden också. Nej, men tittar man på Bournemouths trupp så är det ju inte speciellt mycket som man skulle här och nu klassa som Premier League-klass egentligen. Det ska ju såklart bli intressant att se vad spelare som David Brooks kan göra nu. Han såg ju så otroligt fin ut när han kom fram, åkte på den där tunga skadan, har haft en säsong nu i Championship och då tagit sig tillbaka, och se vad han kan göra i den här miljön nu med Bournemouth. Men jag har inte jättehögt förtroende för Scott Parker heller, även hur trevlig han än verkar vara och en bra snubbe på alla sätt och vis, så har han inte riktigt bevisat sig på den här nivån för mig än. Vi tar oss vidare från Bournemouth till ett lag som gick upp förra säsongen, nämligen Brentford, hängde kvar, har räddades kan man väl lite grann säga av att värva Christian Eriksen i vinterfönstret, som kom in och gjorde det fantastiskt bra. Han finns då inte kvar, han har gått till Manchester United. I Brentford hittar vi ju dock en del andra intressanta spelare och ett intressant lag. Jag vet inte, jag får lite så här Leeds-känsla på dem, du vet, andra säsongen. Det kommer få krigas på ett annat sätt. Nu fick man ju kriga rätt så rejält i våras för att hänga kvar faktiskt. Men den där lyckoruset man levde på under ett tag på hösten när bollarna liksom studsade in och allt gick vägen för Brentford, den hösten tror jag inte man kommer att ha den här gången.
Alltså det är ju några värvningar ändå som de har gjort där som, ja, där man hajar till lite grann. Det är ju dels då Aaron Hickey som de har plockat in för, det var ju ändå en bit över 200 miljoner kronor om jag inte minns helt väl. Skotte då som gjorde en jättefin säsong i Bologna och oftast med utgångspunkt då från vänsterkanten. Och sen så sägs det väl att Damsgaard är klar nu också. Vilket
Damsgaard
ju också är en sån...
på väg in, ja.
Ja, vilket ju verkar vara en... eller vilket är en jätteintressant värvning. Sen får man väl se om han lyckas ersätta Christian Eriksen. Det är ju lättare sagt än gjort. Det är väl ingen egentligen som kan ersätta honom rakt av förstås, eftersom att han har såna oerhörda kvaliteter. Men jag var ju faktiskt i Brentford förra veckan blev det ju. Och då hade jag ju liksom levt i den här EM-bubblan under x antal veckor, så jag hade inte riktigt hängt med i alla svängar. Och så kliver jag in där i garaget och så står de och har sin photoshoot då inför säsongen. Och så ser jag en blond kille som står och håller upp sitt tröjnummer. Och så är det Ben Mee. Och jag blev helt förvirrad under 2 sekunder och bara så här, men gud, är jag helt fel nu? Alltså har jag hamnat i Burnley? Är det helt missat den övergången? Jag stod där som ett frågetecken, men det var verkligen helt, jag var helt mållös i ett par sekunder. Men Ben Mee av alla spelare, och tydligen så berättade, för Pontus Jansson berättade också att tydligen förra säsongen så hade de hade fokuserat väldigt mycket på Ben Mee i omklädningsrummet och liksom skojat lite om honom, eftersom att Burnley var ett av de lagen som de verkligen konkurrerade mot där i botten om att slippa åka ner. Så sa han att det är lite roligt nu liksom, att Ben Mee är en del av dem. Men att det är ju kul med lite, ja, med lite erfarenhet då in i truppen, och det får de ju verkligen med honom. Så att Brentford, även om jag förstår vad du är inne på där med andra säsongssyndromet och det här att de har tappat Christian Eriksen, så känner väl ändå att Brentford har bättre chans att hänga kvar än vad många andra klubbar har faktiskt, inklusive Leeds. Jag är inte så imponerad av dem än så länge.
Jag skulle bara säga att jag har Brentford på just nu då. Det här är ett flytande tips, men just nu har jag Brentford på 16:e plats och nytt kontrakt. Men jag skulle bara säga att just Ben Mee, det är ju den typen av värvningar man måste göra. Man måste fylla på med liksom Premier League Benmi är ändå liksom Premier League proven. Han håller den klassen. Det är ju ingen, det är ingen virtuos på fotbollsplanen på något sätt. Men han kan verkligen vara skillnaden. Alltså den typen utav rutin och professionalism och ledaregenskaper. Allt det där, det är sånt som kan baxa ett lag över strecket faktiskt.
Även om man i Brentford-kretsar då var en Benmi-meme innan. Ursäkta där. Men alltså, det är alltid roligt när man, till att börja med, så jag kan tänka mig att det måste varit helt omvälvande, Frida, för jag själv kan bara tänka mig, om man skulle hamna i en sån situation utan att veta det, så skulle man bli otroligt förvirrad att se Benmi stå med en Brentford-tröja utan att veta bakgrunden till det.
Ja, jag fattar ingenting.
Men överlag tänker jag alltså så här, det är också ganska roligt det här, just när det är en spelare som kanske varit just lite av en meme eller man har diskuterat i omklädningsrummet tidigare, som hamnar i ett lag. Alltså jag börjar direkt tänka på att Hugo Duro spelar i Valencia. Ni som undrar vad jag pratade om då kan hitta en text om det på Sportbladet också om ni söker lite. Men det är alltid roligt när det blir så att liksom intern skämt hamnar i samma lag sen och så blir lagkamrater. Det brukar också bli ganska lyckat, så att vi får hoppas att det blir lyckat även för Benmi.
Ja, från Brentford då så går vi neråt både geografiskt och i tabellen till Brighton, som är ett av de absolut mest svårtippade lagen inför den här säsongen skulle jag säga. Har tappat Bissouma, såklart en av de absolut viktigaste spelarna i den truppen under flera säsonger. Ser ut nu att sälja Kukureya till Chelsea, väl? Efter att Manchester City har försökt lösa den transfern under hela sommaren, men han har inte riktigt velat betala det där överpriset, får man ändå säga, som Brighton har satt på honom. Det pratas om 500 miljoner för Kukureya.
Minst dessutom, för att nu verkar det som att Brighton till och med vill ha mer än så när Chelsea faktiskt erbjuder 500 miljoner.
De vill inte släppa honom. Alltså i Brightons strategi så finns att sälja en spelare per sommar. Förra säsongen var det Ben White, men man måste komma ihåg att man släppte faktiskt Dan Burn i vintras också, och man har redan släppt Bissouma. Ska man dessutom släppa Kukureya, då har man försvagat det här laget med 3 nyckelspelare på bara 6 månader. Och jag är inte riktigt säker på vart jag har Brighton just nu, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är lite orolig för dem. Inte för, jag tror inte att de kommer hamna under strecket eller åka ur, men jag är rädd att de kommer göra en sämre säsong än vad de gjorde förra. Och det är på något sätt inte acceptabelt i den situationen som de är. Och med en så duktig tränare så ska man inte behöva gå bakåt. Och det är risken att man gör den här säsongen, tror jag.
Ja. Jag förstår absolut vad du menar. Jag tror att det var väldigt skönt för Potter att han fick spela Moises Caicedo ganska mycket där under våren, och att han faktiskt gjorde det bra, för att det är ju en sån spelare som mycket kommer att hänga på nu när Bissouma försvinner, och han kommer väl antagligen bli en del av det där centrala mittfältet. Sen har de väl just det här att de bara vill sälja en spelare på sommar. De har ju ändå kikat hela tiden på alltså en ny vänsterback. Så att det känns som att de ändå har förberett sig för att Kukureya kan försvinna. Och att det inte bara har varit så här att de, ja, man har kört något race där på skoj mot Man City och nu gör samma sak mot Chelsea. Jag tror att Calvin Bassey, det är de har kikat på väldigt mycket, som eventuellt kan komma in då och ersätta. Det Potter är så bra på, det vet ju vi som liksom har följt allsvenskan och så, det är ju att han lyckas ju med väldigt mycket med ett väldigt begränsat spelarmaterial. Förra säsongen hade de ju fortsatt samma problem, det här med att de inte gjorde tillräckligt många mål, och sen kom de in i den här sviten också där de knappt vann någonting överhuvudtaget. Det var väl sju raka matcher. Ja, men det var 7 raka matcher där det inte alls fungerade, och det dröjde ju jättelänge innan de vann på hemmaplan. Det var väl mot Man United där i den riktiga urladdningen, så att det var inte som att deras säsong var spikrak. Men det återstår väl att se vem som kliver fram och gör målen. Det är alltid så med Brighton, vem ska göra målen. Alltså de plockade ju in en anfallare där, 18-åring Julio Enciso, är det som man uttalar hans namn? Enciso, jag hoppas det. Ja. Ja. Sen vet man väl inte om han kommer. De brukar ju gilla att låna ut så pass unga spelare och sen så plocka tillbaka dem någon säsong senare när de är lite mer redo, liksom i Caicedos fall. Så att vi får väl se hur det blir egentligen. Men jag kan hålla med om att jag är lite orolig ändå för Brighton att tappa så många nyckelspelare. Jag var ju aldrig liksom en jätte något jättefan av Ben White så. Men just alltså, Bissouma har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Och ja, tappar man Kukurea också, då tappar man ju sin bästa spelare förra säsongen. Så det vore ju givetvis ett jättetapp.
Alltså apropå just det här med att plocka tillbaka spelare efter rollen att ut dem. Så där finns det ju två guldkorn som har kommit tillbaka här nu. Eller som har kommit till Brighton. De har egentligen inte spelat några matcher för Brighton tidigare, men de har imponerat på försäsongen. Och framförallt imponerar de ju i Belgien i St. Gilloise där de var på lån här nu. Dennis Unda var anfallaren som öste in mål i belgiska ligan. Ska bli väldigt spännande att se hur mycket förtroende han kommer få på topp, om han får speltid och om han kan fortsätta göra mål på samma vis i Premier League-miljö. Och sen såklart ska jag ju lyfta japanen också, Kaoru Mitoma, som kommer in som enligt mig är en av de mest formstarka, intressanta spelarna Japan har att tillgå för tillfället. Slog igenom i landslaget här under VM-kvalet. Han kom in och i princip räddade dem mot Australien bland annat. Har sett jättebra ut på försäsongen för Brighton. En joker som kan bli väldigt intressant att följa. Men det är ju också en offensiv mittfältare. Jag håller med om att Bissouma-tappet fortfarande är kännbart. Men där kanske man kan tänka sig att då Moises Caicedo till exempel då skulle kunna vara redo att axla den rollen. Men vi får se hur Graham Potter resonerar.
Ja, det får vi verkligen. Från ett svårtippat lag till ett annat. Chelsea står på tur och ja, vad ska vi säga om det här? Det har inte varit speciellt muntra miner under sommaren. Det har gnällts från tränarhåll, det har gnällts från supportrar. Vi har en Todd Bowley som numera äger och styr klubben på helt egen hand.
Underhåller oss alla varje vecka just nu.
Och Tuchel är väl inte helt nöjd med hur saker och ting har skötts under den här sommaren. Man har dock värvat in ett par riktigt, riktigt, riktigt bra spelare. Raheem Sterling tänker jag framförallt på, men såklart också Koulibaly i backlinjen som länge ju har ryktats till världens alla toppklubbar, men äntligen då har lämnat Napoli.
Ja, precis.
Vad tror vi om Chelsea?
Ja, det är, alltså jag tror nog att Todd Bowley, stackaren, han fick nog säga en liten chock ändå när han klev in här och skulle börja rodda på fotbollstransfermarknaden och insåg att oj, den är inte alls som den amerikanska idrottsmarknaden, utan det här är någonting helt annat. Och jag tror att han helt enkelt har fått lära sig saker längs vägens gång här. Och att säkert det är därför det har blivit som det har blivit, att ibland har man tagit lite naiva beslut, ibland har man kanske halkat efter lite i diverse övergångsdiskussioner och sådär, och det är det som har gjort att man, att man helt enkelt inte har varit på tårna alla gånger. Men samtidigt så när man tittar på den här truppen, att han släpper Romelu Lukaku är väldigt intressant, för att det tror jag inte att han hade gjort om det här var Abramovic-eran, så tror jag att Lukaku hade varit kvar. För att på något sätt under Abramovic-eran så var på något sätt spelarna alltid mer värda än managern. Men nu är det väldigt tydligt att Bowley ändå har lyssnat väldigt mycket på Tuchel och diskuterat väldigt mycket med honom innan de liksom har plockat in spelare. Och i alla fall det intryck man har fått, att Tuchel har haft mer makt nu än vad många andra Chelsea-managers har haft under Abramovic-era. Och det är ju lite intressant ändå, den övergången på något sätt. Så att man släpper Lukaku, det blev ju ganska prestigelöst eftersom att det inte var Bowley som var inblandad i det. Annars är ju det ett väldigt stort fiasko givetvis för Chelsea som klubb. Men ja, alltså överlag då truppen. Ja, man får in Koulibaly. Visst, man släpper Rydiger och det är ju ett tapp i sig. Men man får ändå in Koulibaly, vilket gör att det känns inte lika hårt ändå på något sätt. Och sen så får man in Raheem Sterling som jag tycker är en uppgradering sett till Lukaku och hur han presterade förra säsongen. Så att, och plus att Chilwell kommer ju nästan bli som en ny värvning egentligen, eftersom att han missade en sån stor del av förra säsongen. Och Reece James får förhoppningsvis vara skadefri. Så att det finns ändå väldigt mycket att ta av där i Chelsea. Och Tuchel är ju fortfarande en av de absolut främsta tränarna i världen. Så att är det någon som ska få ordning på det, så är det väl han. Men sen vet man ju inte då. Där det känns osäkert för mig, det är ju just Bowley och hela relationen här till Tuchel. Så länge den hålls intakt så tror jag ändå att de kommer att prestera på en högre nivå än vad många kanske tror. Men jag tror också att det kan sätta käppar i hjulet för deras sportsliga insatser. Men ja, det får vi se.
Får vi se också vad till exempel en spelare som Conor Gallagher kan göra i Chelsea den här säsongen då. Var ju fantastisk i Crystal Palace förra säsongen. Så länge han inte slår straffar så...
Ja, den var inte bra nu.
Den var inte bra. Så är han ju väldigt spännande spelare och det känns som att det finns plats för honom i det här Chelsea-laget också. Det
beror väl på om Frenkie de Jong dyker upp eller inte också.
Ja, alltså, det finns ju sådana rykten dessutom. Vi ska väl slänga in Kukureya i det här vad det lider också.
Men
det
känns väl Kukureya ännu mer... då, om Chilwell är tillbaka, då är det väl ganska sannolikt att man också ser Kukureya som ett alternativ som vänsterbacken trebackslinje.
Ja, absolut. Jag tror att det är det han kommer att plockas in för då, först och främst.
Och om man har plockat in honom för det, så är det ju bara att lyfta på hatten till Graham Potter för att göra en av de mest osannolika positionsförändringarna som man har sett. Som dessutom då plockas upp av Chelsea därefter. Det är ganska anmärkningsvärt. Kukureya för mig är ju något helt annat än en vänster mittback. Men han var ju fantastisk som vänster mittback i Brighton, så att uppenbarligen så har Chelsea sett det också. Men alltså överlag så annars så här, det är ju lite synd för Chelsea att deras sommar, där man på något sätt ska börja på ny kula och få en ny start, sammanfaller med sommaren när Barcelona ska göra detsamma, och att man av någon anledning lyckats gå på precis samma namn mer eller mindre hela tiden. Och liksom man var ju överens med Leeds som Rafinha, man var överens med Sevilla om Koundé, men i slutändan så hamnar båda de i en Barcelona-tröja istället. Så att man har ju haft ganska mycket oflyt också på marknaden på så vis att du har ju ändå försökt gå för de spelare man vill ha, men att det har av olika anledningar då, framförallt kanske oftast av Barcelona-relaterade anledningar, inte renderat i någonting. Och nu sitter man här i ett läge där de sannolikt kommer att agera en hel del efter att säsongen har dragit igång då innan fönstret stänger.
Bara addera också att de ju faktiskt, Chelsea faktiskt har plockat in Kani Chukwuemeka, är det väl man säger, 18-åringen från Aston Villa. Det är faktiskt en ganska statement-värvning ändå. Att de säkrar honom. Han begärde en väldigt hög lön tydligen, men fick ett 6-årskontrakt också. Så att där har man lite att bygga på inför framtiden.
Det här måste ha skett jättenyligen, eller?
Jag vet inte om det är helt klart, men det är i alla fall det mesta pekar mot att det kommer att bli så i alla fall. Han har ju nobbat ett kontrakt i alla fall från Villa tidigare.
Mm, ja. Alltså Chelsea kommer vara med där uppe, det råder ju ingen tvekan om. Just nu har jag dem på femte plats, men fan, det där kommer att ändra. Alltså det får man ju äta upp, så är de ju med. Så, ja, det kan bli precis vad som helst med Chelsea i känslan, men just nu, det är också att det har varit lite stökigt under sommaren och inte helt muntra miner på alla håll. Tuchel har ju varit ganska missnöjd. Som gör att man tvekar lite grann. Men vi tar oss från Chelsea till Crystal Palace. Ett lag som jag tror på mycket inför den här säsongen. Inte så att de ska blandas in topp 6 kanske, men de kommer definitivt finnas med bland lagen precis där utanför.
Ja, säger du och lämnar över ordet.
Då ska vi argumentera för varför du tror det.
Ja, då får ni bara hålla med mig här.
Ja, nej, men det är, ja, men absolut. Det är, de har ju gjort någon värvning där ju som ändå känns ganska spännande. Sheikh Doucouré bland annat. Han kom ju från ganska stor prislapp han också. Det var väl nu, känns som jag har sagt, runt 200 miljoner kronor till typ alla spelare.
Det har ju också stämt på alla du har sagt det på.
Det har jag kanske, men vad skönt. Det känns som att det har varit många prislappar kring den summan. Och han är ju, jag tror att han är född 2000, så han är ju 22 år gammal. Så det är ju också en sån där spelare som ett namn för framtiden. Jag tror inte att han kommer vara en ersättare till Gallagher, utan han kommer nog liksom kliva mer in i rollen som Kouyaté eller Luka Milivojevic. Sen vet vi ju att Vieira, han brukar vara ganska flexibel och kan ändra om lite hur som helst ändå, liksom lite som med Potter där, att han experimenterar lite med spelare på olika positioner, så att vi får väl se hur det slutar. Men de har ju en väldigt intressant, alltså särskilt offensiv uppställning där med, ja, men inte minst då Zaha som fortfarande är bra, och Esse, Olise, där finns mycket att ta på något sätt. Så att nu börjar ju även, alltså, pressen på Vieira kanske man ska, det är ju inte alls i samma paritet som Steven Gerrard, för att så mycket har inte Crystal Palace spenderat. Men jag tror nog definitivt att supportarna vill se liksom en förbättring givetvis den här säsongen, och att man tar ändå liksom fler kliv framåt, för att trots att de ändå liksom slutade på en godkänd positionering i tabellen förra säsongen, så tror jag ändå att många supportrar kände att det hade kunnat vara ännu bättre, så att det är väl på något sätt dit man ska nå nu.
Ja, men det är ju känslan av att, ja, men att spelet på något sätt borgade för att det finns fler poäng att ta med det här gänget, med det här spelet, med den här tränaren. Det tror jag var känslan som många hade. De slutade väl till slut någonstans i mitten på nedre halvan sådär. Ja, en ganska intetsägande tabellplacering i alla fall. Men man såg ju på spelet och man såg ju på flera av spelarna i det laget att det fanns någonting väldigt, väldigt spännande på gång.
Mm. Och de hade roligare än under Roy Hodgson, får man ju säga. De var ganska trötta på det pragmatiska spelsättet också.
Men de har ju en tydlig idé nu med vad de värvar också, till skillnad från tidigare. Vi såg den förra sommaren när man plockade in bland annat Esse och Marco Ehi som kom in och var alldeles strålande. Nu, det är ju bara yngre spelare. Dukoria nämnde du, Frida. Ebi Owei, unga 18-åringen som kommit in i offensiven. Chris Richards som har kommit in, amerikanen. De har ju tagit en tydlig approach på att värva ungt och lovande som kan växa i värde och ha ett mycket mer spelande, spännande lag. Så jag tycker att de har något väldigt, väldigt sunt och intressant på gång.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, och från en före detta mittfältare som leder ett lag i mitten till en annan i Frank Lampard's Everton. Hade ju en mardrömssäsong förra säsongen. Var ju faktiskt ganska nära att åka ut. Även om man redde upp det med ett par matcher kvar av säsongen. Egentligen otroligt dystert det mesta runt Everton under förra säsongen, med ägare som inte riktigt visste vad de gjorde, med hela Benitez-soppan, med spelare som försvann. Man värvade lite grann i vintras. Ingen riktig fullträff där. Nu försöker man väl göra sig av med Dele Alli igen. Som man plockade in då. Stackars Dele Alli,
han får ju sluta spela fotboll. Alltså jag men är det inte lite den känslan man sitter med nu, att Dele Alli är nog inte, han vill nog inte fortsätta på något sätt. Alltså för det känns ju som att han har tappat all form av kärlek till fotbollen överhuvudtaget. Sen gjorde han väl i för sig mål där. Han följde väl upp den här otroliga missen under USA-turnén med att ändå göra mål med typ Blackpool, som väl var den första matchen de vann under försäsongen. Så att helt deppigt är det kanske inte, men nej, han har ju väldigt mycket att bevisa i alla fall.
Ja, och där finns såklart spelare som Alan, det finns spelare som André Gomes och Demarai Gray och Calvert-Lewin, och framförallt kanske Anthony Gordon, som var det enda ljuset i mörkret under förra säsongen. Så de har värvat in Dwight McNeil, som jag gillar väldigt mycket. Det är en det är en riktigt bra spelare.
Om men ska är det inte lite för mycket samma spelartyp som, jag vet du var inne på det i Siljepodden också, att det är ju en yngre, lyxigare version av Andros Townsend.
Så är vem, Dwight McNeil?
Ja.
Jag tycker att han är, jag tror
är
att han har framtiden för sig.
Han är ju mer teknisk, yngre
och lyxigare på så vis att han är bättre, han är yngre, har mycket mer potential. Men det är samtidigt en spelartyp som de på något sätt ändå har, om ni förstår vad jag menar. Men samtidigt, absolut, han kostar en slant, där pratar vi också, ungefär 200 miljoner. Men jag är ganska orolig för Everton, ska vara ärlig.
Jag är mer orolig alltså sett till att Frank Lampard är manager. Jag är inte riktigt säker på att han är up for det här. Och det är väl i så fall, det är ju jättebra att man har behållit Gordon och så, för att han ryktades ju ändå till Tottenham främst väl, och att han blir kvar indikerar ju ändå att man förstår att, ja, men att man måste behålla en spelare som har ändå det typen av klubbhjärtat och den typen av liksom ljusa framtid som han har. Å andra sidan så har man tappat sin bästa spelare, Richarlison. Hur ersätter man honom? Ja, det är inte helt enkelt. Man måste börja kräva mer av Dominic Calvert-Lewin, definitivt. Mm. Han har ju inte alls kommit upp i den nivån efter sin skada där som han var på innan dess. Så att, nej, jag håller med om att jag tycker också att Everton är ett... Ja, man vet inte riktigt var de står någonstans. Så att det kan möjligtvis bli så att det blir ännu en säsong där man liksom harvar i nedre delen av tabellen och sen så kanske Lampard försvinner till slut och så måste man plocka in en ny. Jag kan se ett sånt scenario framför mig. Det kan jag verkligen.
Det värsta är att jag tycker att jag får känslan av att de har halkat in i en sån här Sunderland-spiral här. Mm. De kommer öppna svagt, de kommer sparka Frank Lampard någon gång i höst-vinter, det kommer in en ny, de kommer spendera en massa pengar i januari-fönstret som man egentligen inte har, för vi vet att Evertons ekonomi är väldigt pressad. Och det kommer inte bli bättre för att det finns så mycket runt liksom trupp och klubb och framförallt i ägarboxen som inte stämmer, som inte är bra för den här klubben. Och den här spiralen, man kanske klamrar sig fast en säsong till, men då sitter man i en ännu mer prekär ekonomisk situation med ytterligare en tränare som kanske är missnöjd, som inte får det han vill ha nästa sommar, och så vidare, och till slut så när det brakar ihop, men då brakar det ihop ordentligt. Och det, jag vet inte, jag får känslan av att Everton är på väg in i den där Sunderland-spiralen och det vore otroligt olyckligt.
Bra att få in James Tarkowski dock, där, får man ju säga. Mm. För att, jag menar, deras backlinje, det var ju inte som att man sitter inte i lugn när Michael Keane har bollen. Nej. Lite så. Så att det var bra att få in en mittback som i alla fall är stabil. Och Tarkowski har ju ryktats till Everton. Ja, men det är ju hur många år som helst, känns det som. Han har i alla fall ryktats bort från Burnley. Så till slut lämnade han. Så att det blir ju intressant att se om han kan göra, om han kan lyfta den backlinjen.
Vi får hoppas att det inte går Michael Keane, han kom också.
Ja, det var lite, jag skulle vara inne på att vi hoppas att det inte går som det gjorde för Michael Keane, får man väl säga. Men det känns som att Tarkowski har ju, alltså det är en bättre mittback, så att jag tycker också. Och på fri transfer, de behövde den värvningen.
Ja, det behövde de. Från Everton då till en av nykomlingarna, ett lag som vi såklart är rätt bekanta med i Premier League-sammanhang, Fulham. Ett av jojo-lagen som nu är uppe igen efter en helt fantastisk säsong då med framförallt Mitrovic. Helt extrema målform under säsongen 21-22. Frågan är ifall Fulham kan fortsätta på den inslagna vägen. Har ju en fantastisk tränare såklart.
Ja. Honom gillar du, ja.
Så är det. Men det är klart att Fulham har stora förhoppningar, tror jag, inför den här säsongen. Men har samtidigt tappat en nyckelspelare i Carvalho. Deras supertalang där som var så fantastiskt bra under förra säsongen. Men man har kvar Mitrovic. Man har fyllt på med lite grann. Man har inte riktigt gått i samma fälla som man gjorde förra gången man var uppe då och skulle värva precis allt och ingenting fungerade. Jag tycker fortfarande att spelare som Harry Wilson till exempel är jättebra och kommer vara otroligt nyttiga. Nyttig för dem, framförallt då i kombination med Mitrovic, för att om det ska funka, om det verkligen ska funka i Premier League, då måste de ju ha en Mitrovic som fortsätter vara lika bra som han var i Championship. Det känns som att väldigt mycket hänger på det.
Ja, och sen har väl, de har ju också lagt mycket pengar på Palinha där. Nu säger jag 200 miljoner kronor igen, men jag tror att det var 200 miljoner kronor han kostade.
Återigen stämmer det. Det är många som lägger dem på.
Ja, precis. Defensiv mittfältare då från Sporting. Men i övrigt så, alltså, tittar man på truppen igen, ja men alltså, absolut, alltså Harrison Reed och Bobby Reed och Tom Carney är väl också kvar. Alltså de fick ju lite grann nytt liv i Championship och gjorde ju bra där, men vi såg ju när de var uppe i Premier League senast att de inte riktigt räckte till, så att det är ju frågan där, alltså hur många spelare man har som verkligen kan klara av tempot och, ja, alltså konkurrenskraftiga Premier League. Det kommer ju inte bli lätt, det tror inte jag i alla fall. Sen så, det som är så intressant också, det är att deras spelstil i Championship, då dominerar de ju matcher på ett sätt som, ja men Man City gör bollinnehavsmässigt mot väldigt många lag i Premier League. Men liksom, kommer den fungera i Premier League nu? Alltså det är, man har ju svårt att se det ändå. Alltså jag tror att de måste hitta ett annat sätt att vinna på än att slå så många passningar som möjligt under matchens gång. Och det kanske inte blir helt enkelt heller att anpassa sig på det viset. Men ja, det är väl upp till bevis för Marcus Silva där.
De har gjort lite sådana här Fulham förra gången värvningar också. Alltså Andreas Pereira in, gamla United-bekantingen. Och han är helt okej i Flamengo. Ska ersätta Carvalho där på mitten. Men Kevin Mbabu från Wolfsburg känns som en sån här typisk värvning som Fulham skulle kunna ha gjort när de var uppe senast för 2 år sedan. Klassisk Fulham-värvning på något sätt. Och så Bernd Leno som kom in nu också och ska vara första målvakt där från Arsenal.
Just det. Just det.
Precis, det var ganska eller oväntat. Det kändes ju väntat sett till att Bernd Leno vill ha speltid. Men det är absolut, det är ju verkligen en uppgradering får man ju säga.
Från Fulham då till Leeds. Leeds som kliver in i sin tredje säsong då Premier League sen man avancerade. Har tappat sin såklart, eller sina två bästa spelare får man ändå säga. I Rafinha och Calvin Phillips såklart. Och det blir tufft tror jag för Leeds den här gången. Det blir nog inte. Det blir något, på något sätt tredje gången gilt för dem. Jag har dem just nu på nedflyttningsplats.
Jag tror helt tvärtom. Jag älskar hur de har ersatt sina stjärnor, måste jag säga, på förhand. Alltså, Luis Sinisterra, otroligt spännande spelare som jag ser potentialen att han kanske inte kommer vara lika bra som Rafinha i poängkontot. Men en spelare som kommer vara sevärd, en spelare som kommer göra nytta för Leeds och som ska bli otroligt spännande att se i en större liga. Mark Rocca från Bayern München, de ersätter egentligen Calvin Phillips, alltså mångsidighet med två spelare. Att man tar in Tyler Adams från Leipzig, du tar in Mark Rocca från Bayern München. Och Mark Rocca är en sån spelare som en La Liga-vurmare som undertecknad var ganska ledsen för att det inte gick så bra i Bayern München, att han inte fick speltid och så vidare. Men här nu i Leeds, om han hittar tillbaka till sin espanjolform, ja, då är det ju ett av sommarens allra största fynd skulle jag säga. Otroligt fin, djupsittande mittfältare som jag tror kommer bli väldigt nyttig för dem. Så jag älskar det de har gjort under sommaren och tycker det faktiskt att det är ganska spännande, måste jag säga.
Alltså det som får mig att tvivla är att man har hört en del rykten i branschen här om just Jesse Marsh och att många spelare tycker att han är fullkomligt urusad som tränare. Och då börjar jag känna så här, om det börjar låta så för några, då vet jag att vi snabbt kan få till en Man United-situation här där omklädningsrum blir splittrade och så vidare. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Jag tycker Leeds är jättesvårtippade, hur som helst. Mm. Och jag kan väl också tycka att många av de här spelarna de har plockat in, det finns ändå någonting i det här att ja, med Premier League-erfarenhet är ganska värdefullt att ha. Det är svårt att värdera spelare innan man har sett dem i den här ligan, så att med det sagt så får jag ändå säga att jag är inte helt säker på vart Leeds står någonstans.
Och så måste Melier ta det där klivet nu som målvakt. Mm. För att han var inte bra förra säsongen. Han har ett jättefint målvaktsspel i sig, men det kan inte fortsätta som det gjorde förra säsongen. Då klarar man inga kontrakt, skulle jag vilja hävda. Från Leeds tar vi oss till Leicester. Alltså Leicester som var så spännande att prata om en gång i tiden, det känns, jag vet inte, det är väl mittenlagens mittenlag nu för tiden. Jag tror inte Leicester kommer utmana dem speciellt mycket och de kommer definitivt inte åka ur.
De sätter mest bara höga prislappar på alla sina spelare just nu.
Ja, exakt. Alltså, det är ju rätt intressant det här med att Brendan Rodgers stod för 6 månader sedan och sa att det kommer ske en rejäl stor städning i truppen.
Han
och
så har är du ju inte en sån skitsnackare så att det är ingenting.
Och så har du inte gjort det då i med, ja, men som Makoto säger där, med prislapparna som är höga och man får inte iväg vissa spelare och så vidare och så vidare. Och så står man där med ett gäng som, ja, alltså han har ju fortfarande kvar spelare med oerhörda kvaliteter som James Maddison, som nu har de väl nobbat, vad är det, Newcastles 3 tredje bud eller någonting sånt för honom. Thielemans som vill lämna, men som Rodgers, det känns som att han nu försöker få Thielemans att, ja, men försöker locka honom kvar ändå genom att, jag tror, har jag fått för mig detta att han bar kaptensbinden. Jag tror att det kan ha varit så i någon match sådär. Ja, men lite för att visa att du har en viktig plats i det här laget. Jag kan ha blandat ihop detta med någonting annat, men jag tror att det var så i alla fall. Och på något sätt så landar man ju i att jaha, alltså kommer Leicester ha lyckats adressera problemen från förra säsongen, som då att de, ja, men hur många mål släppte de in på fasta situationer egentligen? Det var det enda vi pratade om efter varenda helg någonstans. Så ja, man är inte riktigt säker på vart de står. Sen var det ju som Rodgers själv påpekade att man, alltså ett lag behåller ju sällan sin ryggrad längre än, ja, men 4, 5, 6 år sådär, och att man behöver plocka in nytt blod. Men ja, då ska man hitta det också på något sätt. Och det känns väl inte riktigt som att de har gjort det än. Det är ju fortfarande en månad kvar dock.
De är det enda Kasper laget. Kasper Schmeichel är kvar i hela det här transferfönstret ut.
Han är väl klar för Nice nu också, Kasper Schmeichel, i princip.
Ja.
Safe
det. Ja. Han är det, va?
Så att de måste väl värva en ny målvakt om de inte ska ge Danny Ward chansen då.
Det var ju där jag trodde att Bernt Leno skulle. Alltså jag trodde det att han skulle gå till Leicester.
Det hade varit en väldigt rimlig övergång, tycker jag. Men alltså Leicester är ju det enda klubben, läste jag, i topp 7-ligorna i Europa som inte gjort en enda värvning än. Nu måste de göra det för att de måste ersätta Schmeichel. Och sen är ju Schmeichel-övergången, det är ju ingenting som genererar någon intäkt, utan det är ju mer också tack för lång och trogen tjänst, såklart du ska få hänga på solkusten dina sista aktiva år som fotbollsspelare om du vill det. Och den är ju rimlig med ett år kvar på kontraktet som man då köper loss från en Nice-håll då. Men när Newcastle budar 50 miljoner pund för James Maddison, absolut, man vill inte förstärka en direkt konkurrent om liksom de övriga Europaplatserna, om man säger så. Men det är ett väldigt, väldigt bra bud. Och jag vet inte om man har råd att sitta och försöka höja det allt för mycket. När Chelsea är ute efter Fofana nu också, den miljardprislappen är ju minst sagt hög. Den skrämmer ju bort snarare än bjuder in till förhandling. Men ja, för någonting måste de ju sälja för att kunna förstärka eller göra någonting om de inte är nöjda med hur truppen ser ut här och nu. Bara rakt av.
Mm. Ja, vi får se vad som händer. Just nu tycker jag, alltså, det är klart Leicester kan ställa upp en jättefin startelva med Harvey Barnes, med Maddison och så vidare. Ndidi tycker jag också är bra, men det gick så där förra säsongen, och jag tror det kommer gå så där den här säsongen. De slutar typ 12. Från ja, jag är så trött på Leicester.
Ja, men jag har det någonstans där också i tabellen, tror jag. Det är mitt tips, om jag minns det rätt. Det är bra att jag minns mitt tips när jag går in i studion.
Från Leicester till Liverpool, som var snubblande nära, men det nådde inte hela vägen, varken i ligan eller Champions League då förra säsongen. Frågan är ifall man kan göra en ny satsning den här. Uttar Sadio Mané på något sätt en av symbolspelarna för hela den här Jürgen Klopp-tiden, såklart. Gott, han har dragit till Bayern München och redan börjat göra mål där, vad vi har sett. In har istället Darwin Nunez kommit, som också har gjort mål sedan han kom in. Han hade ett par trevande träningsmatcher i början, men sen lossnade mot Leipzig med 4 mål på 30 minuter i den träningsmatchen, och sen så fick han ju då avgöra Community Shield mot Manchester City här förra helgen. Man har då dessutom plockat in Carvalho från Fulham, deras supertonåring. Jag tror att han kommer få en del förtroende faktiskt, sen om det blir lite senare fram i under säsongen eller om det blir nu direkt, det låter jag väl vara osagt, men han har fått en del speltid under försäsongen här och ser riktigt, riktigt spännande ut. Och jag vet inte, Liverpool är ju bra. Det enda som hindrar dem från att vinna den där ligan, det är ju att Manchester City är lite, lite bättre. Det är så det brukar vara.
Ja, men exakt. Man kan liksom inte göra det räcker inte att göra en perfekt ligasäsong. Den måste vara på något sätt ultraperfekt om man ska vinna titeln nu för tiden. Men jag tyckte ju ändå att Community Shield-finalen var för först och främst alltså en väldigt underhållande match. Man fick väl känslan där och då att det är inte mycket som har hänt ändå. Det kommer nog vara Liverpool och Man City som gör upp om det här i slutändan, precis som förra året. Och det man kan ta med sig är väl att, alltså, liksom i Pep Guardiolas fall med Erling Haaland och att man har fått in en ny typ av striker, det är ju att man ska försöka hitta de här relationerna med Nunez då. Och det, precis som du är inne på det, det märktes ju också hur mycket det betydde för honom att göra det där målet. Alltså han har nog inte haft det lätt ändå, de här senaste månaderna, och den pressen det ändå innebär att försöka ersätta Sadio Mané. Det är inte jätteenkelt, men jag tror att i den miljön som Liverpool ändå är så kommer han få växa på något sätt i lugn och ro. Och jag tycker inte man kan se att Liverpool är försvagat på något sätt, även om vi säkert kommer märka av tappet om man är, alltså, lite längre fram, möjligtvis. Men just nu tycker jag ändå det känns som att de är precis lika starka som de var förra säsongen. Och ja, om det då blir så att Man City, ja, kanske inte, relationerna kanske inte klickar direkt där i deras offensiv, så ja, jag tror absolut att Liverpool har alla chanser att vinna titeln den här säsongen.
Nej, det ser ju, alltså, Liverpool kommer ju vara med och slåss, ja, topp två även i år, även om Mané har försvunnit. Det känns som att det var ju vissa som var tveksamma när Darwin Núñez missade lite lägen i början för säsongen, men de har ju fått äta upp det ganska fort. Alltså det är ju ganska tydligt, både Liverpool och City är så oerhört välskötta nu för tiden. De vet precis vad de håller på med, och de är ju väldigt många steg före alla andra, så att de kommer med att slåss om PL-titeln även i år.
Det tror jag de flesta skriver under på. Från Liverpool då till Manchester City, som rent i bokstavsordning ligger bredvid varandra i tabellen, och där kommer de väl stanna, gissar vi, under hela den här säsongen. Manchester City har släppt lite spelare, men man har också fyllt på med framförallt såklart Erling Braut Haaland. Hela världen ska, efter Kylian Mbappé, kanske den mest eftertraktade anfallaren i hela världen just nu. Har väl inte riktigt kommit in i det än, men det har ju bara varit försäsong och de har inte haft så mycket tid med varandra heller. Manchester City har spelat otroligt lite försäsongsfotboll faktiskt. Man hade också värvat Calvin Phillips, och är det någonting mer? Är det något jag glömmer nu?
Ja, du glömmer den viktigaste.
Julian Alvarez har de också plockat in då. Argentinan som jag tror också enormt mycket på. Den, just han kommer in så perfekt, för han får ju då smyga in under Haalands radar lite grann. Men är ju en helt färdig toppspelare. Proven quality. Även om det är inte så många i England som kanske har koll på honom.
Nej, jag tyckte ju att det var väldigt intressant där just i Community Shield-finalen, för att man såg där under första halvleken att, så att jag tänkte, varför hamnade Bröne så långt fram hela tiden och helt ensam? Men det var ju på något sätt för att nu märker man att Guardiola försöker hitta ett sätt att integrera Haaland i den här startelvan, och då blev det på något sätt att Haaland och De Bruyne skulle på något sätt ligga som en tvåa längst fram, vilket gjorde att De Bruyne hela tiden kom liksom löpande rätt själv där framme. Och tyckte väl inte att det fungerade jättebra. Det fungerade egentligen som bäst när Riyad Mahrez, när han också kom in lite grann centralt så att han på något sätt överbelastade där. Då kunde han liksom hitta fram med bollar till De Bruyne, men det där är någonting de måste slipa på, för att sen när Alvarez, när han kom in i andra halvlek, så märkte man ju direkt att det här är en helt annan typ av spelare. Nu tog ju han liksom platsen, alltså Mahrez plats, men han är ju så himla, han är ju så dynamisk, och han sökte ju verkligen bollen. Jag tyckte verkligen att han kom in med otroligt mycket energi, så att jag precis som du är inne på, psyk, att tycker också att det ska bli väldigt spännande att följa hans utveckling. Och det är ganska häftigt hur Man City alltid lyckas ersätta de här spelarna. Alltså just det här med att, alltså här släpper de, ja, men om det så är Ferran Torres helt lättvinligt, eller Jesus till en konkurrent ju som Arsenal ändå är, och Raheem Sterling till Chelsea, men det spelar liksom ingen roll på något sätt. Alltså de kör sitt eget race, de har fått in Haaland och de vet vilken otrolig guldklimp det är, och nu ska man bara se till då, eller Pep Guardiola ska se till att han ska hitta balansen då i den här anfallslinjen, och när han väl gör det, ja, då kommer vi verkligen få se på högklassiga anfall.
Jag vet att jag och Frida i alla fall, om man inte sitter i etta i våra tips som vi har lämnat in, och alla andra som bidrog till Premier League-bibeln här också, som finns i butik och köpt dem, när jag gjort det än. Har du psyk också det?
Det har jag faktiskt. Jag tycker det är vi pratat om det, Manchester City, och lägg på Haaland på det. Det går inte att tippa dem som någonting annat än detta.
Jag ångrar mig lite dock. Alltså, hade det inte varit roligare att köra Liverpool på något sätt? För att det kan ju mycket väl hända.
Mycket roligare.
Tycker du?
Nej, men det kan absolut hända. Jag tror också någonting som talar för Liverpool är just att de missade titeln förra säsongen. Jag tycker när man lyssnar på spelarna och man får liksom känsla runt laget, så är det så vansinnigt hungrigt. De vill verkligen att den här säsongen ska dra igång. De vill verkligen ha den här jävla titeln. De kommer, alltså det kommer vara fullt ställ från början. Och det är som hur man förbereder sig. Man spelar alltså en träningsmatch 24 timmar efter Community Shield matchen, bara för att liksom alla ska få spela så mycket som möjligt. Man kommer ha träningsmatcher efter premiären, för man säger att ja, men försäsongen pågår ett par veckor till och vi ska vara så här förberedda. Och dessutom har man ett par viktiga spelare i laget som inte kommer åka på det där VM:et. Jag tänker framförallt på Mohamed Salah, men även på Darwin Nunez, eller förlåt, på Luis Diaz, på Matip och så vidare, spelare som inte kommer åka på VM. Och som eventuellt då, för det var ju någonting som hindrade framförallt Mohamed Salah förra säsongen, afrikanska mästerskapen som hände mitt under. Efter det så var han inte riktigt sig själv. Nu kommer han istället få ett par veckor extra jämfört med alla andra och få vila lite, få träna lite och kunna hålla hela säsongen ut. Så att det finns saker som talar för Liverpool där, men jag har ändå Manchester City som etta.
Enda positiva med ett VM mitt i säsong är väl att även europeiska och sydamerikanska spelare och så vidare kommer få uppleva hur det är att vara en afghanspelare. Ja. Det är nog svårt att förstå om man inte har varit med om det, kan jag tänka mig, att liksom bara bryta mitt i en säsong och åka iväg på mästerskap och gå in i den bubblan. Alltså, angående City måste man också slänga in en Bernardo Silva-formad brasklapp också, med tanke på det väldigt tydliga och påstådda intresset från Barcelona angående honom, och om City skulle behöva, om City väljer att släppa honom för väldigt mycket pengar och behöva ersätta honom, då får vi se vad det skulle få för effekt, men oavsett så kommer de ju lösa det säkert också då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, från ett ganska lätt tippat Manchester City då, de kommer vara topp två, det är vi rätt överens om, till ett väldigt svårt tippat Manchester United. För, ja, vad ska man säga, alltså Ten Hag har kommit in, jag tror ganska mycket på Ten Hag, men truppen är fortfarande sämre skulle jag säga än de övriga topplagen. Nu är frågan, nu verkar det inte bli någon Frenkie, man har fått in Christian Eriksen. Cristiano Ronaldo knorrar rejält, han är inte speciellt sugen, men han lär väl bli kvar. Ja, vad ska vi säga om Manchester United egentligen? Vad ska vi ha för förväntningar och förhoppningar på dem? Sett ganska bra ut på försäsongen, får man säga.
Ja, alltså först och främst så känner man väl att den här situationen med Cristiano Ronaldo, den var ju inte oväntad, va? Det var inte som att man höjde inte så där jättemycket på ögonbrynet när det började komma fram då att han kanske ville lämna, och jag vet inte, jag bara hade det på känn att det skulle bli så. Och nu verkar det ju som att det inte finns någon klubb som kan ta honom, och jag såg ju Ten Hags, han har ju faktiskt inte gjort intervjuer efter försäsongsmatcherna med vanlig media, utan bara med så att säga in-house media då, alltså enbart Uniteds egna kanaler, vilket gör att man har inte riktigt fått svar på någonting kring Ronaldo, för att de har blivit ombedda att inte ställa frågor om det, vilket ju är anmärkningsvärt i sig. Men nu när han fick frågor från holländska via Play, då sa han ju vad han tyckte verkligen, och det var ju att det är inte okej att lämna mitt under en match, som då Cristiano Ronaldo gjorde i mötet med Rayo Vallecano, var det, va? De mötte. Och alltså där känner man ju att den situationen vill man ju inte ha hängande över sig när man kliver in i en ny säsong så här, att det lätt kan leda till att, ja, om det är sura miner på Ronaldo, så kanske det kommer påverka resten av gruppen också. Så att där känner man ju att han har, Ten Hag har en del att göra, att reda ut den situationen, och sen också då att de kanske inte har fått in de spelarna som han kanske hade ja, hade han hade tänkt sig just det här Frenkie de Jong, det verkar ju som att det inte blir, nu ser det ut som att Chelsea kan gå in och kapa den, även den övergången, vilket ju är intressant i sig, men just att det har tagit så himla lång tid, allt sånt här, och han har ju inte haft de enklaste förutsättningarna helt enkelt. Alltså den man egentligen kan säga att man är imponerad av, det är väl ja, alltså Anthony Martial är ju rent intressant, att han på något sätt har tagit klivet ur frysboxen nu och faktiskt verkar som att Ten Hag verkligen vill satsa på honom, men det trodde man ju inte i våras att det skulle bli så, när Martial till och med såg ut att lämna permanent för att han inte alls kom överens med Ragnik. Så att det här kan väl på något sätt bli Martials riktiga återkomst. Och Rashford har ju också sett fin ut under försäsongen, och det har ju mycket, mycket rapporter där om att han har tränat extra och att han verkligen vill visa alla nu vad han kan. Och sen så då nyförvärvet Malaysia, är det som man säger? Jag blev alltid så osäker, ja. För att engelsmännen säger ju en sak, så vet man ju aldrig om det faktiskt är så man ska säga det.
Det är ju sällan rätt.
Men precis. Men han har ju faktiskt också sett fin ut, så att det är ju lite så här positiva vibes ändå. Men med det sagt, ganska stora frågetecken också.
Alltså det Lisandro Martinez som kommit in, där har man ju fått in den mittback man ville förstärka med, men där... Jag har ju sagt det förr, men jag reagerar ju verkligen på prislappen, för det känns som det gamla United på något sätt, som i slutändan går med på ett extremt överpris för en spelare som vanligtvis inte skulle kosta så mycket pengar. Det var inga 200 miljoner vi pratade om när det kommer till Lisandro Martinez, så det var väldigt, väldigt mycket mer än så som Ajax får, och det finns ju uppgifter om viss klausul också, att i de här bonuserna så ingår det en ganska saftig summa per spelad match i alla säsonger som han tillhör United nu också. Så att sen är det ju dock så, om man är värvad som ett mittbackskomplement, då tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att man lägger så mycket pengar på det. Om man har tanken att spela honom mer som en sexa, och nummer sex har han ju också fått på ryggen här nu, eller som en defensiv mittfältare alltså, då ser jag ju mer logik i att investera så pass mycket för den spelaren du faktiskt vill ha. Så det blir väldigt spännande att se hur Erik Ten Hag kommer använda honom den här säsongen, för han är ju värvad för att spela, förmodar jag i alla fall. Och såklart Christian Eriksen också, hur stor roll kommer han ha, vad kommer han betyda för det här laget. Men som sagt, försäsongen har i alla fall sett väldigt lovande ut tycker jag, och jag ångrar ju lite att jag satte dem på sjätte plats i mitt tips, det gör jag faktiskt, för jag tycker ändå att det finns positiva tendenser där. Men sen måste ju Ronaldo-frågan lösas också.
Ja, alltså jag satte dem igen fyra, men tror jag nu, om jag inte minns helt fel. Men det var ju också att hur dåligt det än såg ut många gånger under förra säsongen, så såg man ju ändå att alltså själva grundpelarna finns på något sätt där för att göra en bra match. Jag tänker inte minst på den här matchen på The Emirates, var det väl, när de faktiskt borde ha fått med sig alltså ett bättre resultat än vad de nu fick. Så att på något sätt som tycker jag ändå inte man kan räkna bort Man United någonsin på något sätt. Eller det är den känslan jag sitter med i alla fall.
Nej, men jag känner lite så här, jag tycker att truppen är för dålig. Jag har dem på sjätte plats. Jag kan till och med se dem hamna lägre än så. Just med tanke på att vi har Newcastle till exempel, som, och West Ham också, vi ska prata om dem alldeles strax här, som kommer vara där och vara starka tror jag. Men truppen saknar en hel del. Det kommer fortfarande vara Harry Maguire. Han måste lyfta sig. Om inte han lyfter sig, om han fortsätter spela som han gjorde förra säsongen, då måste han petas i tid, och det är ganska svårt med tanke på att han är lagkapten. Jag tycker det här laget är ganska mycket, det är lite som Liverpool när Klopp tog över, och Klopp, alltså Ten Hag är en fantastisk tränare, det är Klopp också. Han slutade åtta den säsongen första, och andra säsongen när han har fått liksom både ett vinter och ett sommarfönster och sen ett vinterfönster till på sig, så löste man Champions League-plats med en halvlek kvar på säsongen. Så att så lätt är det inte om inte materialet finns där. Och jag tycker inte riktigt att material, jag tycker att mittfältet är för tunt. Det finns stora frågetecken i backlinjen fortfarande. Så att
Jag håller inte med.
Jag tycker inte heller att det är så domedags. Det är ju den här centrala mittfältaren som vi har tjatat om de senaste 10 åren, eller vad är det? Som man liksom fortfarande kanske inte riktigt har fått in det, eller man har inte fått in den typen av spelaren. Men jag vet inte, i övrigt så tycker jag ändå att det, alltså rent offensivt tycker jag att det finns en jättefin uppsättning spelare. Men ja, sen är frågan hur står de sig alltså jämfört med andra av de toppkonkurrenterna. Det är ju en annan diskussion i
och
för sig.
Nej, för vi kommer ju komma in på till exempel Tottenham här, som har gjort ett superfönster och som ser riktigt starka ut. Jag tycker att Arsenal topp 4 hos mig. Jag tycker fortfarande att Chelsea har så pass mycket bättre trupp än vad United har, och Liverpool sitter såklart. För mig är de det sjätte bästa laget i ligan. Men det här, om jag tittar på dem trupp för trupp.
Det här är ju också, där är det också fortfarande minus Pogba plus Eriksen, så är det ju samma trupp som vi under Ole Gunnar Solskjærs ledning tippade väldigt högt inför förra säsongen. Så jag tror att man luras lite av hur usla de faktiskt var i fjol, med spelare som Fred, Maguire, McTominay och så vidare. Att det finns ganska mycket fotbollskvalitet i de där spelarna om de får rätt miljö, rätt system, rätt mindset. Så att jag ser ju faktiskt dem som, om de presterar som de ska göra, ska de absolut få med och slåss om en Champions League-plats. Jag ser inget annat i alla fall.
Nej, det måste de ju vara. De måste vara med där och slåss. Men när jag tittar på dem så tycker jag att de känns som det sjätte bästa laget i ligan just nu. Det måste jag väl säga. Men
ja, jag tippar dem också på samma, så att jag ska inte säga så mycket där i alla fall. Men
efter Manchester United på listan här, då hittar vi Newcastle. Storsatsande. De skulle ha varenda spelare i hela världen under det här sommarfönstret, såklart. Det blir ju mycket rykten när man har fått in en ägare utav den typen som Newcastle fick i vintras. Det har kommit in lite grann. Framförallt så kom du in spelare under januarifönstret som satte avtryck direkt. Och Eddie Howe känns som att han fick, framförallt såg Newcastle så fantastiskt bra ut under våren. Och det känns som att det har börjat röra på sig, det här monstret som de håller på att skapa där. Jag tror att Newcastle har en väldigt spännande säsong framför sig.
Ja, en ganska fin trupp de har fått ihop nu i alla fall, när de har adderat Sven Botman. Nu var det väl lite mer i för sig, det var väl närmare 400 miljoner kronor om jag inte minns helt fel.
Återigen rätt, det var ungefär dubbla de andra värvningar som har gjort i den här ligan.
Ja, men precis. Och sen inte minst Nick Pope är ju jättefin värvning. De behövde ju verkligen få in en stabil målvakt, och det har man ju nu. Så att jag också tycker det här ser jättespännande ut, och om det är någon som ska liksom få ihop allt det här, så har jag stort förtroende för Eddie här, och att han ska klara av det. Det är väl bara det nu att, ja, nu måste man ju liksom ta det där, liksom i Aston Villas fall, att ta det här sista steget är ju ganska svårt, inte minst med tanke på att vi har svårt att liksom se hur Big Six kommer att sluta. Ja, men då ska vi liksom addera Aston Villa och Newcastle och West Ham för den delen. Wolves kanske också vill blanda sig i där, så att det är väldigt många klubbar på väldigt, väldigt få platser. Men nej, med det sagt så tycker jag absolut att det ska bli kul att följa Newcastles säsong, och Joey Linton inte minst, som ju fick ett riktigt erkännande förra säsongen. Det var kul att se.
Ja, och sen att han får spela tillsammans då med Bruno Guimaraes på mittfältet där är ju riktigt, riktigt bra. Vi vet vad sen Maximan kan bidra med under säsongen. Han kan ju verkligen öppna upp matcher. Det finns, alltså, man fick in Dan Byrne i mittförsvaret som då tillsammans med Sven Botman. Ja, det är en riktigt fin startelva. Kieran Trippier tillbaka från sin skada. Det är klart att det blir lite mer bänk då, kanske för Emil Kraft. Och
som har förlängt.
Som har förlängt, absolut. Mm. Nej, men det känns som att det är rätt bra stämning i den här truppen också. Det är väl målvakterna kanske, Dubravka är väl bra. Han är inte någon utav ligans bästa målvakter, det är han inte. Nej, förlåt, de har värvat Nick Pope.
Yeah.
Det är så sällan du lyssnar när jag pratar, har jag insett. Det är väldigt ofta.
Men jag sitter och planerar vad som ska hända härnäst.
Jag vet.
Men alltså, vad heter det enda man, ja, härnäst i Newcastle så är det väl en mittfältare och en forward, tänker jag. Eller en ytter möjligtvis. Det är väl den offensiva bitarna, för defensiven tycker jag man har fått på plats. Jag tycker
att de här uppgifterna man budar och är väldigt intresserad av James Maddison är väldigt logiska i mina ögon. Alltså tänker då, om du har Joel Linton i sin nya renässansstödgummeform där på mittfältet, du har Bruno Guimarães som kan det mesta, och så lägger du till James Maddison på det tre manna mittfältet, och då ser det väldigt, väldigt bra ut. Sen då, nu fick de inte Hugo Ekitike, han hamnar ju efter mycket om och men i PSG. Jag börjar tro att det kanske var för Newcastles bästa med tanke på hur rörigt hela den historien var. Då ska man ju få in en forward där också. Det känns som att om vintern var brandsläckning, vilket ett stor del var när de värvade, men också väldigt effektiv brandsläckning, så är ju snarare sommaren väldigt minutiös planering för hur man ska göra det här laget till en Europa-kandidat. Och jag tycker att man ser, man är på god väg och vi har en månad kvar av fönstret, så det ska bli väldigt intressant att se vilka mer pjäser de kommer plocka in där, i offensiven då framförallt.
Ja, det blir spännande att följa Newcastle. Det blir också spännande att följa Nottingham Forest, en nykomling som vi har längtat efter till Premier League. Det var många herrans år sedan de var uppe. Äntligen ett nytt lag för många i Premier League, och inte något av de här jojo-lagen som vi hela tiden säger hej då och hej till varannan säsong. Nottingham Forest som kommer från en riktig succésäsong får man verkligen säga i Championship, saknar ju såklart väldigt mycket av den här Premier League-rutinen som många av de andra, ja, men som Fulham till exempel när de kommer upp här, eller Bournemouth, det finns liksom gott om spelare i truppen som ändå varit uppe i Premier League och vet hur tempot är och så vidare. Nu kommer Nottingham Forest upp, men de har spänt bågen här verkligen. Värvningen utav
Jesse Lingard.
Du har några att välja på, tänkte jag säga.
Ja, men Jesse Lingard var den jag tänkte på.
Nico Williams
var ju ett statement. Nico Williams, absolut. Men just att man betalar stora pengar också. Man sätter allt på ett kort där när man väl har kommit upp. Jesse Lingard har ju en lön som är i nivå med den övre halvan i tabellen i alla fall. Och det är inte ofta en nykomling kan betala såna pengar till en spelare. Men där är ju hoppas man ju väldigt mycket att man ska hitta till West Ham Jesse Lingard i Nottingham Forest här.
Ja, ganska läskigt ändå när man splashar ut så mycket pengar på lön då, för att han kom ju trots allt på fri övergång, så då blir ju lönen automatiskt högre. Men ja, vi får väl se här om det betalar av sig. Nu är ju Jesse Lingard, vi vet ju vilken högsta nivå han ändå har, så att kan han hitta glädjen igen i fotbollen så vet vi ju att det finns mycket att ta av från honom då. Nico Williams är väl också en liten sån där, ja, men lite halvspännande värvning ändå. Kan man säga liksom, han har ju inte riktigt lyckats i Liverpool på det sättet kanske som man hade eller förväntat sig. Det är väldigt svårt också, och
det är jättelätt att få speltid när Trent Alexander-Arnold fanns där liksom.
Nej, det står väl ganska klart ändå att han är ju ingen Trent Alexander-Arnold. Å andra sidan så finns det inte så många Trent Alexander-Arnold överhuvudtaget i hela världen, så att man kanske får cut him som slack också på något sätt.
Ja, och haft en mer framskjuten position både i walesiska landslaget och då i Nottingham Forest, spelat högre upp i banan, inte varit den renodlade högerback som han ju var under tiden i Liverpool.
Ja, och sen så har vi ju då Awoniyi, det som man säger, från Union Berlin, som de la i alla fall runt 200 miljoner kronor för honom också.
Återigen så stämmer det.
Okej.
Börjar bli tjatigt nu.
Ja, även exakt. Så att det är väl hela det här, alltså de Forest visade ju där i Championship och inte minst i cupsammanhangen också att de kan ju absolut straffa de här större klubbarna eller Premier League-klubbar överhuvudtaget, och tyckte ju att de var ett av de lagen som var absolut roligast att se också av Championship-lagen. Men nu gäller det ju också här för Steve Cooper, som jag tycker verkar vara en högst kompetent tränare, att han också ska försöka, ja, nu ska han försöka liksom tuta i dem att ja, men det gick i Championship och vi gick upp och nu ska det gå för att hänga kvar också i Premier League. Och det är där man blir lite osäker, så att jag satte dem ju på nedflyttningsplats, visserligen innan Jesse Lingard och så här, men ja, på något sätt så tror jag nog att det kan bli ganska tufft ändå att liksom liksom överträffa förväntningar sett över en hel säsong. Jag kan tänka mig att det blir på något sätt lite av en start som Norwich hade 2019-2020, att de liksom flyger fram där i början och så mattas det av. Å andra sidan så har de ett ganska otacksamt inledande schema där. Jag tror att det är så här Newcastle, West Ham, Everton, Tottenham och sen City. Och även om inte det är de, liksom, förutom City då och Tottenham, att det kanske är de absolut bästa klubbarna, så visar det ju ändå att Premier League är ju tufft i år. Alltså det finns många, många bra lag här. Så att, ja, vi får väl se om Steve Cooper lyckas motivera dem, men jag tror nog att det kan bli rätt tufft för dem ändå.
Alltså skillnaden mot Fulham när de satte så mycket, tycker jag att det finns en riktning på att det är väldigt mycket Bundesliga-influenser i Avoni som du nämnde, Mangala som kommit in i AKT. Man har verkligen plockat så här guldkorn från Bundesliga, så det ska bli väldigt intressant att se hur det funkar i Premier League-sammanhang.
Ja, och från Nottingham Forest tar vi oss ner till Southampton. Snark. Ett till mittenlag. Ja, men det är ju, jag vet inte. Det känns som att Southampton, ja, men lite grann som jag känner inför Leicester. Det har inte hänt svin mycket. I alla fall inte, det har inte hänt någonting som gör att jag känner att vad spännande det ska bli att följa Southampton nästa säsong. De kommer heller inte vara inblandade i nedflyttningsstriden, tror jag. De har fortfarande en James Ward-Prowse som kommer lobba in en 7-8 frisparkar och pricka in ungefär lika många hörner på pannan på forward. Det finns bra spelare, det finns en struktur, de har en bra tränare, tycker jag, men de har inte en trupp för övre halvan, de har heller inte en trupp för nedflyttningsstrid. Det kommer vara mellanmjölksäsong igen för Southampton, tror jag.
Alltså Southampton satsar ju ofta väldigt mycket på ett och samma kort. Alltså jag var inte riktigt säker på hur de skulle göra med Hasenhüttl, för att om vi minns hur förra säsongen avslutades så sjöng ju supportarna om att de ville se honom avgå. Och det är väl lite symboliskt ändå för Hasenhüttl och hur han är som tränare, att ibland ser det jättebra ut, alltså x antal matcher och de får in verkliga fullträffar, och sen helt plötsligt så bara sackar de ihop totalt eller åker på jättestora förluster och väldigt sådär inkonsekvent, alltså rent resultats- och insatsmässigt från Southamptons sida under honom. Och nu har de ju fortsatt på samma spår ändå här med att plocka in, alltså, väldigt unga spelare, alltså, som spås en lysande framtid. Och det kan man ju tycka liksom då att, ja, alltså det är ju ändå en risk på något sätt. Alltså det är ju han, Joe Ariba som kommer från Rangers, han är ju en annan spelare som inte har spelat en endaste Premier League-match tidigare i karriären. Å andra sidan så kan man ju liksom bara kasta sig tillbaka ett år i tiden, så såg vi hur bra det gick där i början med Tino Livramento som då bara var 18 år och han kostade väl bara runt sådär 70 miljoner kronor, men han var ju fullständigt fenomenal på högerkanten där fram till sin svåra knäskada. Så att, och det fanns en massa andra exempel också. Borja var väl en annan då som också har Chelsea, eller är Chelsea fostrad, och alla var under 25 och det gick ändå hur bra som helst. Men det gäller just det där att de här nyförvärven då, vad är det, Gavin Basunu, Romeo Lavia, Amir Belakotchap, alltså de måste ju verkligen leverera från start. Och får de till det, absolut, då kan jag tänka mig att vi sitter och pratar om Southampton som, oj vad ungt och spännande det är, och de fortsätter på den här unga, väldigt framgångsrika taktiken. Men det kan också bli precis tvärtom, att det inte blir alls bra. Det är där jag står just nu i alla fall.
Nej, jag är lite orolig för dem också. Jag håller mig så pass kort i alla fall där, att jag är inte säker på att de kommer ha en behaglig mittensäsong i alla fall.
Nej. Vi tar oss vidare då till Tottenham Hotspur. Ett av de supportrarna har höga förhoppningar på den här säsongen, ska ni veta, för att där har det hänt grejer, framförallt med tanke på då att Antonio Conte fick sån fart på det här laget under förra säsongen. Det har januarivärvningarna som kom in då, med framförallt då Kulusevski fick ju en enorm effekt. Dessutom har man fyllt på med mängder med kvalitetsspelare under sommaren, och nu är det uppåt framåt för Tottenham, annars så kommer det väldigt snabbt gå ut för. Så är det ju med Conte, men man brukar vinna grejer med Conte, det är ju så. Kommer Tottenham vinna någonting den här säsongen?
Alltså om man säger att inför förra säsongen att det var Chelsea som kändes lite grann som de här watch out, alltså det här laget kan potentiellt blanda sig in i titelstriden, tycker jag nästan att det känns som att Tottenham är det laget nu inför den här säsongen, att man vet inte om det är så att de faktiskt kan ha fått alla pusselbitar på plats nu tillräckligt för att de ska kunna hänga med där uppe, alltså hela säsongen ut. Jag tycker i alla fall att de har fått in spelarna som tyder på det i alla fall, eller att det kan bli så. Och Richarlison är en av dem. Jag blev jätteförvånad när jag såg att han var klar för Tottenham, och det var ju främst för att man tänkte, jaha, men vad ska han in då? Blir det på bekostnad av Kulusevski? Alltså hur kommer det bli? Och det är ju en sån där spelare också som man tänker sig att det här kommer ju antingen bli hur bra som helst eller inte alls bra, för att han vill ju ofta stå i centrum, han vill ju framförallt spela och ha en viktig roll och allt det där. Jag tror inte riktigt att han kommer acceptera om det blir en massa, om han liksom aldrig blir en startspelare, så att just av den anledningen så är jag väl lite orolig ändå för Kulusevski där och hans speltid. Men ja, vi får väl se hur Conte då bestämmer sig för att få ihop alla de där bitarna. I övrigt så alltså, jätteviktigt att få in en till mittback där, Longley. Bissouma inte minst, en annan sån där statement-värvning som Brightons verkligen bästa spelare, så plockar man in honom, och då tycker jag att man har ju verkligen gjort en uppgradering ändå och kan säkert hitta en jättebra balans där med Bentancur och så vidare, så att nej, det här, jag tycker det här ser riktigt spännande ut för Tottenhams del, och det var länge sedan jag var så här optimistisk sett till deras bygge.
Ivan Perisic säger jag bara, där har vi också en otroligt smart värvning sett till hur Contes lag spelar. Det har ju mer eller mindre varit Antonio Conte som har sagt, jag vill ha 6 stycken värvningar, jag vill ha dem på de här positionerna. Sen har han inte alltid fått första valet på alla positioner, det ska sägas också, men han har fått in de där 6 värvningarna. Det är de positioner som man ville förstärka som man har förstärkt. Såklart, det hade varit roligare om du hade lyckats få Bastoni från Inter än att plocka Longley på lån, men Longley på lån är ett fullgott, alltså fullgod liksom quick fix i det här sammanhanget. Vi får se hur stor liksom roll Jed Spence kommer ha. Vi har pratat om det i Sillypodden, vet jag också, att han kanske inte alltid verkar ha liksom lynnet på helt rätt plats om man har tytt annat. Och vi får se hur det går ihop med Antonio Conte som ju inte heller alltid är så där superlugn av sig. Så det finns väl vissa små saker som skulle kunna brisera lite överallt. Men i överlag så har de gjort precis där de ska i det här fönstret och ser betydligt starkare ut nu än vad de gjorde inför förra säsongen.
Ja, det var ganska tydligt att Jed Spence att det inte är Contes värvning. Och det fick mig ännu mer att känna just den här utläggningen jag hade där i Sillypodden om Jed Spence, hans attityd och hela den här hans förflutna med Neil Warnock där och det ena med det tredje. Jag fick lite den här känslan av att jag tror inte Jed Spence ska kliva in där och tro att han ska ta en massa plats omedelbart, utan där får han nog se till att verkligen göra som Kulusevski gjorde. Man kliver in med väldigt stor respekt för Conte och så gör man precis vad han säger, för de är stenhårda där, hela ledarstaben. Men det blir intressant att se.
Ja, en liten bit bort då från Tottenham hittar vi West Ham som har varit där och knackat på dörren nu under flera säsonger. Har såklart en fin startelva, men det är ju bredden som har saknats i den där truppen, och när trötthet och skador har kommit så har det till slut inte räckt hela vägen för David Moyes och hans gäng. Nu har det värvats lite grann. Skamacka ska bli väldigt spännande att se till exempel. Vad tror vi om West Ham den här säsongen? Kan de utmana igen?
Man tänker ju någonstans att det till slut kommer att ta slut. Men å andra sidan så är ju Declan Rice fortfarande kvar. Mm. Och det vet vi ju inte hur länge han blir det, men det verkar väl ändå som att han kommer att vara kvar ett år nu. Är inte det känslan man har lite grann? Och så får vi ses. ja, så får vi se var han hamnar sen helt enkelt. Sen lär väl David Moyes få x antal frågor om hans framtid på presskonferenser under säsongens gång, men det får han väl ta. De har ju värvat in den här 23-årige killen Flynn Downs från Swansea för var också ganska kraftig prislapp tror jag, alltså runt sådär 100 miljoner kronor. Ja, precis. Och en central mittfältare då som man vill ha förhoppning om att han liksom ska kunna gå in där en dag då och ta över. Alltså det var inte första gången heller West Ham prickar rätt på en värvning från de lägre divisionerna, för att Jerry Bowen hade ju en liten liknande resa där och helt plötsligt har ju han blivit, alltså har han tagit en plats i landslaget och hela den biten. Så att jag tycker väl ändå att West Ham, de har ju fått behålla sin trupp på något sätt och sin, framförallt sin fina startelva. Det är ju den man ofta pratar om, för att alltså, truppbredden finns ju inte riktigt, men startelvan är väldigt bra. Så att, jag tänker man väl en liten liknande säsong då, möjligtvis att det finns några klubbar då som har värvat, alltså som har värvat mer och kanske kommer vara lite starkare på sikt, som gör att man tappar ytterligare någon tabellplacering. Men jag tror inte att det kommer bli någon sorts krisstämpel över West Ham i alla fall. Jag tror att det kommer vara ganska stabilt.
Det är tydligt att de tror väldigt mycket på dem, alltså förutom Downs då, som har gjort två stora värvningar. Och det är ju Scamacca som nämndes, och sen också Naif Aguerre från Rennes. Och båda de här har ju varit ganska betydande investeringar. Vi pratar ju liksom runt 350 miljoner styck för de här två spelarna. Och det är ju mycket pengar för en klubb som West Ham såklart. Scamacca, sett till att vad han har gjort i Serie A med 16 mål. Ung som han är, 1,95 lång, vältatuerad. Alltså det finns ju många aspekter som gör att han kan bli en succé liksom med sin ganska råa spelstil som han har i West Ham, men det kan också bli två mål på 35 matcher. Vi får väl se vilken Scamacca det är de kommer få. Jag tror ju att det kommer att bli en väldigt lyckad värvning och att det är en speltyp de har saknat. Och Aguerre kommer ju in och breddar en mittbacksposition de behövde bredd till också. Får se hur ordinarie han blir, men det känns som de behövde ju en mittback och han verkar ju vara en väldigt spännande sådan också.
Ja, Scamacca hade ju en bättre kväll i Wolverhampton jämfört med Jared Bowen då i alla fall, när de möttes i Nations League här för inte så länge sedan. Det var väl, eller blandar ihop de matcherna nu. Det gör jag säkert. Ja, skitsamma.
vi är långt ner i tabellen nu. Nu börjar det bli trötta röster här.
Ja, exakt. Det är så varmt här. Jag sitter i en bastu också.
Just det var ju dumt ställe att sätta sig på, Frida.
Ja, det är ju ingen bastu. Men
om ni undrar varför jag låter lite annorlunda, så är det för att jag gjorde också ett miljöombyte mitt i, för att undvika att sitta på samma ställe och få nya intryck här istället, i och med att poddstudion har bokat för annat.
Ja, så var det. Men vi har ett lag kvar vi ska prata om, och det är Wolves, som jag tyckte överpresterade kanske lite under förra säsongen. Kommer man kunna vara med och blanda sig in där på övre halvan igen, tror ni?
Alltså det är ju jättesvårt. Jag tror jag har jättesvårt att summera deras förra säsong. Alltså dels så, alltså de släppte ju en, de låg ju i topp 4 sett till insläppta mål då. Mm. Samtidigt som bara de tre sämst placerade klubbarna i tabellen gjorde färre mål framåt. Och alltså det skapar ju total förvirring då. Alltså hur ska vi värdera deras säsong? Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, där man har ett sådant sparkapital, det är ju Jimenez, som inte alls kom upp i den nivån som vi såg honom i innan hans svåra huvudskada då mot Arsenal. För vad blir det? Det blev väl snart 2 år sedan, va? Och det är ju givetvis en sån spelare som man hade hoppats mer på och kanske möjligtvis kan få se mer av nu den här säsongen. Sen är det ju Nathan Collins där som man har plockat in från Burnley. Och det är ju också lite intressant, för att det skiljer sig ju lite från Wolves, alltså normala transfermönster. Det finns ju ett par undantag i för sig. Alltså Adama Traoré var ju också en spelare man plockade in som hade liksom tidigare alltså erfarenhet av engelsk fotboll. Men annars brukar det inte vara riktigt den vägen man går. Så att vi får väl se om Colin, som han har lärt sig portugisiska igen, eller hur det blir för honom. Connor Cody har fortfarande lite problem där med det språket. Men,
han kämpar på.
Ja, precis. Jättesvårt att värdera Wolves faktiskt. Jag vet inte riktigt hur bra Bruno Lage är heller. heller. Alltså det är så mycket jag kan liksom summera. Jag har inte mer att ge än så.
Den känslan som Syk har haft om Leicester och Southampton har jag lite om Wolves här just nu. Att det liksom, de känns ganska intetsägande för tillfället. Det är inte samma spännande Wolves som man tänker ska kunna hota Big Six som vi hade för något år sedan. Det är inte heller ett Wolves som kommer och kollapsar rakt ner i Championship. Där man kan liksom leta upp som är av intresse där. Alltså det ska bli kul att se vad Adama Traoré har fått för effekt av att vara ett halvår i Barcelona och sen komma tillbaka. Han har inte riktigt stärkt sina aktier. Han gjorde ju en fantastisk första match och sen så bara svalnade totalt direkt. Det var inte ens prat om att de skulle köpa loss honom i slutändan, vilket ju var något överraskande ändå. Nu har de ju värvat annat istället då för sina pengar som de egentligen inte har. Pedro Neto ska bli intressant att se om han kan komma tillbaka till den nivån höll tidigare. Om där finns det kanske ett litet mininyförvärv om han kan hitta formen igen. På Dens en andra säsong i England, vad kan han göra då också, som jag tyckte så väldigt spännande ut stundtals i fjol. Så det finns, och Ruben Neves är kvar i talande stund också. Det är ju också viktigt för Wolves såklart.
Såklart. Ja, där hade vi det. Där var de, allihop. Lagen som ska göra upp om det, säsongen 22-23 i Premier League. Hör ni, nu måste vi jaga vidare här i sommaren. På måndag är vi tillbaka med årets säsongens första ordinarie avsnitt. Jag hoppas ni är med oss då. Men härifrån idag, inför Premier League som börjar om typ två dagar nu då, så säger vi på återhörande.